Välkomna som sagt till det här seminariet som ska handla om informationssäkerhet på nätet. Jag är Ann-Marie Eklund Lövinder och är er moderator och ska guida er genom den här talarlistan som kommer att ta upp högt och lågt, teori och praktik. Vi börjar med Fredrik Sand som är regeringstjänstemannen med styrelseplats i ENISA, European Network Information Security Agency, tror jag. Att jag sa rätt, nej. Ja, någonting. Ungefär så. Och han ska berätta för oss vad ENISA är för ett djur. För det är ju någonting som sker på europeisk nivå. Anders Svärd har vi här. Försvarsdepartementets utredare. Som presenterar nya organisatoriska grepp på informationssäkerheten. Och det låter ju spännande, som en brottningsmatch. Se om det blir en halvnelson eller... SOU 2005:71, för er som inte redan har den på nattduksbordet, är det slutbetänkande som Anders kommer att berätta från. Jonny Nilsson, beredskapsproffset från PTS, med fötterna i jorden, på jorden, i jorden ibland också kanske. Han kommer att berätta om en erfarenhet, från sina erfarenheter från en stor övning, en stor katastrofövning som blandade in både el och telekommunikation. Och Johnny har nogsamt talat om för oss att internet var inte med den här gången. Men det kanske blir, vem vet. Och så sist men inte minst, Ulrika Strömqvist, pedagogisk utövare av praktisk security awareness för den lilla användaren. Om jag får säga så, ja. Det tänkte vi ta upp, och jag tänkte som så, ni får gärna fråga. Jag föreslår att ni ställer era frågor efter varje talare, men vi kommer också samlas en liten stund på slutet där allihopa får svara på de frågor som har väckts under presentationerna. Nästa talare är då Anders Svärd. Utan att säga förringa det arbete som görs, en av de många utredare som har utrett området informationssäkerhet i Sverige, kan man väl säga, för det är ju ett populärt område att utreda, uppenbarligen. Vi hoppas att det här har kommer ge genomslag och effekt, skulle jag säga. Varsågod.
Tack så mycket. Är det lagom stark längst ner? Ja. Tack så mycket för möjligheten att berätta om vad vi har gjort. Och det är klart att som utredare och tillsammans med alla goda krafter man har jobbat ihop med, så hoppas man att det ska bli någonting av det. Jag har jobbat i 3 år med de här frågorna. Och våran utgångspunkt var, det var det resonerat igenom, det var att tillgång till korrekt, säker information, rätt tillfälle, förutsättning för tillväxt, konkurrens, utveckling, välfärd och trygghet i samhället. Och det här gäller alla, enskilda medborgare, företag, myndigheter och så vidare, regering. Att informationstekniken har möjliggjort en explosionsartad utveckling, det är ju att slå in öppna dörrar i det här sammanhanget, men det är viktigt att inse att om utvecklingen ska fortsätta på ett säkert sätt och tillväxt ska kunna manageras, så är informationsförsörjning och säker sådan grundläggande. Med ny teknik, så också en utgångspunkt för utredningen, så konstaterar vi att där uppgifter, information bearbetas, lagras, förmedlas elektroniskt, så följer ju inte bara ökade möjligheter utan också problem i form av nya sårbarheter och beroenden. Och vi konstaterar att IT-utvecklingen har visat sig vara snabbare än förmågan att utveckla adekvat säkerhetstänkande. Det berör en massa aktörer som redan snuddat vid. Och därför så är det här ett område som har mycket stor vikt för framtiden. Vi konstaterar att det behövs en sammanhållen politik inom informationssäkerhetsområdet, vilket det ju inte har funnits och ännu finns. Utredningen har ägnat sig åt 3 huvudområden: signalskydd, en nationell strategi för de här frågorna och en utvärdering av de myndigheter som fick uppgifter för några år sedan, de så kallade fyrklövermyndigheterna. Och vi har också kommit med förslag till vissa förändringar. Jag lämnar fyra betänkanden totalt. De två sista handlar om säker information, förslag till informationssäkerhetspolitik och informationssäkerhetspolitik, organisatoriska konsekvenser. Och det är de två betänkandena som jag ska berätta lite grann om. Vi bara så här inledningsvis att vi tycker att det finns ett behov av att fördela om en del av uppgifterna inom ramen för hur det nu ser ut. Och framförallt så vill vi få bort det här fyrklövertänkandet. För det var ju bra som slagord en gång när man delade, det råkade vara fyra, och fyrklöver är någonting vackert och så, men det har varit lite förledande att tro att det är de myndigheterna, de organisationerna som är de som ska fixa allting, eftersom jag redan har sagt att alla är inblandade, enskilda människor, företag, myndigheter. De problem som vi har upptäckt när det gäller arbetsfördelningen i stort omfattar till exempel bristande samordning, otydliga uppgiftsbeskrivningar, överlappande arbete, som det ju ofta blir på dynamiska områden där det väldigt mycket bygger på att om inget händer så tar några initiativ, och det är tur att det är så. Men någon gång måste man ju också ägna tid åt att se hur kan man göra det här ännu bättre. Informationssäkerhet säger vi är inte ett problem som har någon definitiv lösning på grund av den ständigt fortsatta utvecklingen. Och vi säger också att det finns ingen som ensam sitter på den bästa tänkbara lösningen, även om det inte är den slutliga, utan samverkan är ett av ledorden i våra utredningsresultat. Om man ska nå största säkerhet som sen ska gynna mesta möjliga förutsättningar för utveckling, så måste vi samarbeta. Det finns alltså behov av en sammanhållen politik inom informationssäkerhetsområdet, och det behövs en gemensam målstruktur. Informationssäkerhet bör enligt utredningsmening formuleras som ett verksamhetsmål som då täcker över flera politikområden. Vi diskuterade ganska ordentligt om det här var så stort så att det borde vara ett politikområde, och det är det nog egentligen. Men ibland får man göra såna här avvägningar, är det möjligt att få igenom det? Och vi kom fram till att risken var större att man sänker alla goda tankar om man tar i för mycket. Och vi nöjde oss med ambitionsnivån verksamhetsområde, men tydligt att det ska gälla på en rad politikområden. Och framförallt att det ska finnas en tydlig målstruktur, som i de här offentliga sammanhangen betyder att finns det med i en målstruktur så finns det också möjlighet att få pengar till verksamheten. Utan att vara inne i målstrukturen, key money. Vi har presenterat förslag till en strategi för informationssäkerhet i 10 punkter. Och det försökte att sammanfatta en handlingslinje på lång sikt. Ska kunna ligga till grund för både privata och offentliga aktörer. I varje fall är tanken så. Där vi i punkten 1 pekar på det som Fredrik var inne på och som den verksamhet han deltar i ett bevis för, nämligen att de europeiska och internationella aspekterna är av strategisk betydelse på grund av informationssäkerhetsfrågornas internationella karaktär. Sverige kan inte lösa problemen själva. Punkterna 2 och 3 tar vi upp att den ökade informationssäkerheten ska stödja en svensk utveckling av näringsliv och offentlig sektor och ska främja en demokratisk utveckling, ökad trygghet för medborgarna. Sen tar vi upp att att betona förebyggande, förberedande åtgärder för att effektivt kunna hantera störningar och konsekvenserna av sådana. Och informationssäkerhetsarbetet måste omfatta alla olika skeden vid en eventuell incident, förberedande inför, förebyggande arbete, agerande i realtid, men också återuppbyggnad, lära av det som har skett. Vi konstaterar att underrättelse- och säkerhetstjänsternas arbete bör stärkas för att förhindra allvarliga informationsattacker. Utredningen framhåller att bearbetning, inriktning, delgivning av underrättelseinformation måste utvecklas så att alla aktörer som har behov av sådan information får del av den. Så är det inte idag, kan jag säga. Det finns myndigheter som har uppgifter och man har inte egentligen hela underlaget, till exempel Krisberedskapsmyndigheten och deras omvärldsbedömning. I det statliga åtagandet, säger vi, så bör det ingå frågor som rör den nationella säkerheten i vid mening, till exempel krishantering, brottsbekämpning, totalförsvar. Och där staten givetvis är den som bör ha ett helhetssyn på de tekniskt relaterade hoten för att kunna skydda samhället från kvalificerade aktörers angrepp. Vi säger i punkten 7 att mycket av det informationssäkerhetsarbete som behövs, det finns redan idag. Det viktiga är inte att fokusera på ytterligare investeringar utan snarare strama upp samlade arbetet och det som pågår och undvika dubbelarbete och oklarheter. Då skulle man vinna väldigt mycket innan man börjar på lägga till nya pengar. Samhällets funktionsförmåga, sådana saker som har betydelse för samhällets funktionsförmåga, måste vi vara extra nogsamma med. Och det där är då, ska inte vara beroende av vem som bedriver de här verksamheterna, om det bedrivs i privat eller bedrivs i offentlig regi, vilket idag har viss betydelse för hur olika aktörer får medverka. Sånt måste vi ändra på. Långsiktig kompetensförsörjning genom hela skol- och utbildningssystemet, både de som ska utbilda, alltså lärare och liknande, och elever, måste från början få en kunskapshöjande undervisning parallellt med hur snabbt man kan använda den nya informationstekniken. Och det handlar också om att det behövs en mer medveten forskning, och vi föreslår att KBM får i uppdrag att formulera tematiska forskningsområden som sträcker sig över lite längre tid, så att man inte i forskningssammanhang enbart är beroende av att händiga forskare hittar på intressanta saker och söker bidrag, utan det måste finnas ett mer genomtänkt underlag för detta. Vi talar om två principer för uppgiftsfördelning när det gäller att rusta sig mot de olika hot som finns. Och det är ju, det närmaste hotet är min egen klantighet. Alltså hot är ju inte bara från andra, utan det är från alla. Och den första principen har som utgångspunkt hotets ursprung, alltså ansvaret för administrativa tekniska säkerhetsbrister faller generellt på den som är ansvarig för verksamheten. Följer av ansvarsprincipen. Medan den andra övergripande principen tar fasta på hotets möjliga konsekvenser, och det säger att ju svårare konsekvenser ett hot eller en brist kan leda till, desto troligare är det att staten kommer att involveras på något sätt. Om det krävs alltså väldigt stora. Men som sagt, alla har ansvar, enskilda, företag, kommuner, myndigheter och så vidare. Och då har vi funderat igen kring vad är då det statliga åtagandet? Vad bör det vara? Vad är det för punkter? Säger vi för det första att staten har ett övergripande ansvar för att det finns en helhetssyn etablerad, och att nationella intressen bevakas genom EU och internationella sammanhang. Återigen kommer vi tillbaka till den första punkten, att det är viktigt att det är det räcker inte med Sverige, det räcker inte med enskilda företag, utan det är hela tiden över gränser. Och det räcker inte med EU, utan det är det vidare internationella också som är viktigt. Staten har givetvis ansvar för om det ska finnas regelverk på informationssäkerhetsrådet, vilket jag tror, och vi tror i utredningen, att det behövs en särskild lag. Det hann vi inte utreda, så har vi inget förslag på, men vi tror att det behöver komma en sån. Däremot har vi gjort ett förslag till en förordning som rör då statliga verksamheter, statliga myndigheter, och den kan möjligen, om den kommer att fungera, om den blir genomförd, ligga till grund för en lag. Jag tror inte det ska vara väldigt omfattande, men det ska finnas en grundläggande lagstift som pekar på vissa strategiskt viktiga områden när det gäller informationssäkerhet. Självklart har staten ansvar för sin kärnverksamhet, det är självklart, och informationssäkerheten där, och givetvis som alla enskilda nyttjare av informationsteknik så har staten då för det fjärde ett ansvar för de verksamheter man själv bedriver. Vi pekar på några förhållanden, synsätt, som bör vara vägledande för val av organisation inom staten. Konstaterar då att informationssäkerhet omfattar hela samhället, och frågeställningen är därför, säger vi, vidare än totalförsvarets behov. Och då kan man undra varför vi jämför med totalförsvaret. För det håller på att försöka arbeta bort det begreppet i andra sammanhang. Men det är ju det mest omfattande begrepp vi har haft. När det har funnits något hot mot oss i Sverige, så har då totalförsvaret, det har varit, när det har varit dags att rusta sig riktigt ordentligt, då totalförsvaret, då har man täckt in allting. Då skulle vi kunna försvara landet till och med mot Sovjetunionen. Men det här är betydligt vidare. För här är det ju inte bara den typen av hot, och inte ens i första hand, utan det är, man får börja hos sig själv, som jag sa, och det finns alla grader av möjligheter att misslyckas, att få sina system fördärvade. Och därför så är det mycket vidare. Det gäller allt i samhället. Det finns ett behov av att kraftsamla, tydligare fokusera den statliga verksamheten nationellt inom EU och internationellt. Och det har då påverkat det förslag som vi lägger. Sen är det självklart att alla statliga aktörer har sitt eget alltså myndigheter. Man har det som kallas för sektorsansvar. Det är inte så att vi föreslår någonting som diskuterades för ett antal år sedan, att ha en myndighet som hade ansvar för allting, så alla andra kunde luta sig bakåt. Utan så är det inte. Men alla har sina grundansvar. Men för de här frågorna som respektive aktör inte klarar av, så behövs det då ett samlat ansvar. Det finns många problemställningar som är ganska lika mellan privat och offentlig verksamhet, alltså privat och offentlig sektor. Och likadant där, man klarar inte var för sig. Vi tror utredningen väldigt starkt på ett informellt kanske, men ändå formaliserat, mer utvecklat samarbete mellan näringslivet och myndighet Sverige. Och där har Svenskt Näringsliv under utredningens gång tagit ett initiativ där man vill få till stånd ett självständigt samverkansorgan där stat, kommuner och näringsliv skulle vara företrädda, och där man kunde ta upp och diskutera frågor av övergripande natur, bara bli överens om när man behöver ny lagstiftning, vara överens om vem som ska göra vad, vara överens om vilken forskning som är viktig, vara överens om hur vi ska kraftsamla för att få del av EU:s utredningsresurser. Det finns en mängd områden som vi tror man skulle bli bättre på om näringsliv, stat och kommuner samverkade. Det pågår resonemang om det här, och personligen hoppas jag väldigt mycket på det, att det blir någonting utav det. När det gäller då den statliga verksamheten så föreslår vi att att informationssäkerhetsarbetet ska organiseras så att kraftsamling sker till administrativa respektive tekniska frågeställningar. Vi föreslår att krisberedskapsmyndigheten förstärks och ges samordningsansvar för policy och administrativ informationssäkerhet. Ansvar för att förvalta och utveckla den nationella informationssäkerhetsstrategin, samordna informationssäkerhetsarbetet mellan samhällsaktörer, under regeringen inrikta samhällets informationssäkerhetsarbete och utgöra internationell kontaktpunkt genom att samordna de olika aktörerna inom Sverige, och där det inte finns någon som har ett uppdrag så ska man vara den som ser till att antingen agera själv eller peka ut vem som ska göra det. Självklart ska alla fortsätta att ha sina internationella kontakter, men det behövs någon som har ett ansvar för att samordna så vi kan agera kraftfullare. Först att KBM ska få uppgiften att ge ut föreskrifter, grundläggande säkerhetsnivå, stöd av den förordning som vi har föreslagit. Och därvid lag naturligtvis måste man samverka med de sektorsansvariga myndigheterna. Man ska fortsatt ha ansvar för omvärldsanalys, men då enligt vår uppfattning på ett bättre underlag. Och KBM bör också i extraordinära situationer få ett delegerat ansvar att inom givna ramar samordna informationssäkerhetsarbetet. Där är det alltså en knepig sak, därför att vi har en ansvarsprincip, men vi konstaterar att ibland fungerar ju inte det om det blir tillräckligt tilltrasslat. Det behövs någons utväg när det blir för svårt. Övningsverksamhet, förberedande sådan, bör ligga på KBM och som jag sa, nej det sa jag inte, men det säger jag nu, alltså KBM ska vara en kontaktpunkt mellan stat, näringsliv och kommuner, som är en förutsättning för att man ska kunna ha ett sånt här samarbete som jag nyss nämnde. När det gäller då den tekniska informationssäkerheten så föreslår vi att det ska läggas på en nybildad myndighet, ansvar för signalunderrättelser, signalskydd och högteknisk kompetens. Huvudsaken ska den bygga på FRA, det gamla FRA. Utökat ansvarsområde, förstärkta resurser. Först också namnbyte. Möjligt att det inte var så klokt, men det får vi se hur det går med det. Det är väl kanske inte så viktigt, men i alla fall. Ansvar för signalskydd överförs från Försvarsmakten och till då den nya myndigheten. Även KBMs nyckeldistribution, så man sammanför alla den här typen av frågor till ett område. Och det ger en bättre kompetens, inte minst kryptoområde och såna här saker. Så krävs det i lilla Sverige att vi samlar resurserna på några punkter. Sen ska naturligtvis Försvarsmakten och alla andra myndigheter ha stöd av det här, det är självklart. Men vi bör se till att vi får riktigt professionella aktörer. Då är alltså två huvudsakliga ansvariga aktörer. När det gäller incidentrapporteringsfunktionen kvar hos CITIC, inga förändringar. Certifiering och evaluering kvar hos FMV, ingen förändring. Vi pekar på behovet av frivilliga krisresurser. Om det skulle bli ett stort angrepp eller något annat stort som vi inte kan förutse, där man behöver samla resurser utöver vad konsulter och myndigheter har i det normala sammanhangen, då bör man lägga ett ansvar på KBM att organisera frivilliga resurser så att det finns avtal med företag, så de som har kompetens vid speciella tillfällen kan delta i skadeavhjälpande insatser. Vi pekar också på Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium som viktiga spelare. Efter många gånger när det handlar om problem så kan det vara brott i botten, och därför bör polisen och kriminaltekniska laboratoriet få ytterligare resurser, tydliga resurser, de har just inga idag, till att utveckla de här områdena. Ja, det var kort sammanfattning av 3 års arbete, och jag tackar så mycket än en gång för att jag fick komma hit.
Tack så mycket, Anders. Framförallt det här sista då med SKL, det kittlar ju en sån. CSI-nörd som jag. Jag tycker det låter jättekul. Hoppas de får mycket pengar också. Någon fråga till Anders? Varsågod, Anders.
Tack.
Jack, varsågod.
Vi har diskuterat det väldigt mycket naturligtvis. Och eftersom vi har haft under hela utredningen haft mycket goda kontakter med många företrädare för näringslivet, så har ju det här poppat upp i de mest skilda sammanhang. Jag tror att problemet är mindre idag. För jag vet att det har varit bra kontakter, direkta kontakter mellan FRA och företrädare för de som var mest missnöjda med förhållandena. Jag tror att man har funnit sätt att inte bara beskriva utan också dela upp och klargöra vad det hela handlar om, som gör att, jag tror inte, så därför har inte vi jag ansåg inte man skulle ta upp det här och göra större sak av det än vad det var. Det är för att det ligger mera inom det här området. Om man pratar med varann så kan man ofta ta bort det som är problem, därför man inte känner till varandras bevekelsegrunder och ståndpunkter. Och när det gäller FRA så är ju deras uppdrag väldigt begränsat. Det är bland annat så, det är till och med så att det är ett problem att det är begränsat till enbart myndigheter och statligt ägda företag. För om vi kommer in på samhällsviktig verksamhet så är det så att FRA får göra ur samhällssynpunkt viktiga penetrationstester hos Vattenfall, men inte hos Sydkraft eller vad de nu heter, E.ON. Vilket ju naturligtvis är lite förryckt, därför att det är ju marknaden uppdelad. Då är det viktigt i Norrland, så vore det viktigt i södra Sverige att samhället, för detta är samhälls, då är vi inne på samhällsviktig verksamhet. Och det är det handlar om. Och där, en sak som jag inte hann ta upp men ändå kan passa på att nämna nu då, att vi har föreslagit eller strukit tjocka sträckor under behovet av att ta fram kriterier för vad som är samhällsviktig verksamhet, så att man kan döma av om flera områden är drabbade samtidigt. Så måste man kunna bestämma i vilken ordning ska man ställa till rätta här. Och det jobbar KBN vidare med. Vi gjorde en förberedande studie i utredningen med hjälp av FOI, och KBN jobbar vidare med det. Men jag tror inte det problem som du tog upp är så stort längre. Och jag utgår ifrån att normalbegåvade, det skulle räcka med halvt normalbegåvade människor att lösa den här typen av problem. För det är inget problem, enligt min uppfattning. Men det har varit ett jättestort. Det kan man kunna läsa.
Okej, tack. Det var ett uttömmande svar. Ja. Jag har ungefär 20 miljoner frågor och jag inser att vi inte hinner ställa dem just nu. Men du stannar kvar.
Ja,
till slutet så samlar vi ihop oss. Nästa talare då, John Wilson, som har varit ute och verkligen provat hur det här med krishantering går till. Varsågod, John.
Tack. Ja, efter att ha fått lyssna på två talare som klarar sig utan bilder, så kommer jag nu att plåga er med ett visst bildunderlag. Och vi kommer också att förflytta oss ifrån dessa högflygande planer ner, så att vi kan få visst lort under naglarna. Men det får vi stå ut med. Det finns alltid ett före. Så här såg det ut i terränglådan när vi började planlägga övningen Samvete. Och så här såg det ut på samma plats när vi hade kommit en bit på väg i den här planläggningen. Jag tänkte nu berätta lite grann om den här övningen, men den är ingen del som är unik i sig, utan det hänger ihop med övningen, eller med övningen, det var en bra övning, men stormen Gudrun och även viss verksamhet som genomfördes innan och som var planlagd. Och sen har ju naturligtvis det här accelererat då. Så jag, i den befattning jag har, är ju väldigt glad att Gudrun kom in och hjälpte till där nere. Så är det, men det här hänger ihop på ett sätt. Det var faktiskt så att även om man nu inte tror det, så var det många som förberedde sig för den här stormen. Man blev inte helt överraskad. Däremot blev man överraskad, för på bara 3 timmar så hade man alltså fällt den här skogen. Och det är alltså 150 miljoner träd som trillar omkull då. Och det ändrar ju faktiskt hela vår infrastruktur. Det ändrar förutsättningarna för samarbete, och det är den första egentligen stora påfrestningen vi har efter att vi har avreglerat verksamhet här i Sverige. Här ska det alltså till ett samarbete som inte är utklarat, vare sig i lagrum eller via praxis, som helt plötsligt ska fungera då så här när det börjar falla träd kors och tvärs. Den bilden bör man komma ihåg lite grann när man liksom läser i tidningar om vad som har hänt och inte hänt. Antingen tryckte jag för dåligt eller så är han. Effekterna av det här, det har ni läst om i tidningarna. Men det är ju faktiskt så att det största problemet för elektronisk kommunikation, det var att upphandlad elkraft inte levererades. Det ska man komma ihåg sen när man pratar längre fram om vem som behöver ha reserver. Det var faktiskt så att elförsörjningen då slutade att leverera det den skulle leverera. Det andra stora problemet, det var att de som har teleledningar, det var många teleledningar som revs ner. Och det är en konsekvens av att man har byggt ihop el- och teleledningarna i samma stolpar för att spara miljö, spara pengar och så vidare. Och det är inte ekonomiskt försvarbart. Det går inte helt enkelt att gräva ner allting. Däremot nu efteråt, när man ska bygga ut de här näten, bygga om dem, så då får man ju sträva efter att gräva ner tillsammans där det så går. Ett annat stort problem, det var att den infrastruktur som vi var vana vid att jobba fanns inte längre. Det gick inte att åka fram och ställa ut eventuella reservelsaggregat. Man måste prata med Vägverket, man måste prata med enskilda markägare som inte ville klippa trädena för att man snabbt skulle få fram reservel och få igång elektronisk kommunikation, utan ville ju såga trädena så att det ger mest utdelning när jag så småningom kommer med det här till sågverket. Många problem som dyker upp här i stridens hetta. Mobilnätet var ju faktiskt det nät som återhämtade sig snabbast. Och det visar sig att det är nog det nätet som man får lägga krut på. Och det gjorde också operatörerna. Men vad är nästa sak som man frågar efter där ute? Är det det fasta nätet? Nej. Man vill snabbt komma ut på internet. För där får jag informationen. Hur ser läget ut? Finns det information hos de här olika operatörerna? El, tele, kommunen, länsstyrelsen, tidningarna. Så först mobilnätet så jag kan börja prata med någon och sen direkt ut på internet. Det är det som börjar växa fram som vi märker där ute. En annan effekt som vi också märker, och det är framförallt Telia då, som ju pensionerar mycket kamrater. De tar med sig kunskapen och går hem. Något att tänka på. Det finns ungefär 2300 reservelverk kanske i den här sektorn. Mobila, fastmonterade med automatstart. Behovet, om man nu räknar in sajter, knutpunkter, koncentratorer, är mellan 30 och 50 000. Det är liksom ingenting som man då snyter ur så här, utan det gäller då att prioritera de här reservelverken på rätt sätt. Och det var ju de här reservelverken som höll igång det här nätet när elen försvann. Hade inte funnits reservelverk i det här området så att transmissionsnät med mera hade påverkats, ja, då hade hela riket påverkats. Men kommunikationerna från norra Sverige gick ju rakt igenom söderut ner ut i Europa. Och en stor del av kommunikationerna kom faktiskt igång efterhand. Det tog 1,5 månader innan elen kom till den sista stationen. Så det var reservelsaggregaten. Det här är en operatörs reservelsaggregat mobil. Jag trycker och jag trycker. Det här är en basstation. Några trillade omkull i stormen. Den här är utsatt för sabotage när man inte vill ha utbyggnad i 3G. Det finns ett antal mobila basstationer hos GSM-operatörerna idag. Delar av de här nyttjades under stormen. Här har vi en. Och här har vi en annan modell som är lite tyngre att lyfta, men som man då lyfter upp på lastbil och flyttar. Det var några som flyttade in mobilstationer, men det var faktiskt bara två basstationer som gick ner i det här området. Och det var träd som föll på bärlinor och knäckte sedan då masten. Det största problemet var alltså att få ut reservel. Och hur gör man det då när man inte kommer fram? Före stormen hade PTS lämnat in ett lagförslag om att det krav som finns idag, krav på god funktion och teknisk säkerhet, inte bara ska gälla det fasta nätet utan även andra operatörer. Och här pågår nu ett arbete med att förtydliga den här lagen. Vad kommer det här innebära rent praktiskt? Det kommer att påverka de flesta operatörer vi har. Många operatörer kommer nu bli varse att det finns en viss skyldighet för mig att rapportera in när jag har vissa problem. Hur påverkar jag 112? Idag är det telefonin som man måste rapportera in, för att vi kan då inte ringa och nå 112. Om ett litet tag så kontaktar vi 112 via sms, mms, internet och säkert något annat som kommer. Då kommer man ha en rapporteringsskyldighet. Nu klarar inte jag av att lösa det här uppdraget längre. Samverkan är en annan del som är otroligt viktigt. Det här är de aktörer som har att samverka kring de här frågorna, till exempel i Gudrun. Det är 21 länsstyrelser, det är 290 kommuner. Och varje kommun är sig själv nog, det vet vi. Det finns ett stort antal operatörer som säkert tycker likadant, som är globala, som har att hantera då 290 kommuner. Det här är ingen lätt samverkanspott att få ihop. Det finns inga bra former, det finns inte reglerat. Det uppstod spontan samverkan i området och det togs fram en del saker. Och man gjorde prioriteringar både på el- och telesidan, fast man har ingen laglig grund för det, men man gjorde det ändå. Och det är ju tur. Man lämnade ut till exempel ersättningstelefoner för att lösa problem som kommunerna hade, men som inte var ett uppdrag inne hos operatören. På några dagar så tog man fram det som ni har hört om, simkort, som man kunde ha en viss form av roaming. Och det här har både fått ris och ros, och efteråt har det kommit fram då krav på roaming. Och jag kommer återkomma lite grann till den frågan. Samverkan mellan de här operatörerna då? Finns det någon sån? Ja, vi har genomfört ett par seminarium med de här aktörerna, el och telekom, och då koncentrerat oss mot driftfunktionerna. Och det här har varit riktad inbjudan, inte en sån här bred inbjudan som till det här seminariet, utan riktad inbjudan så att vi kommer åt rätt personer. Det var en stor uppslutning, och ni ser att vi hade ett 28-29 september, alltså ganska innan. Syftet med det här är alltså att vidareutveckla ett samarbete mellan de här olika aktörerna. Ett annat syfte är också att få med områdesansvariga myndigheter och kommuner, så att man får förståelse för varandras arbetsuppgifter som vi har. Här ska vi veta då att de här är ju faktiskt ålagda att konkurrera med varandra, de här aktörerna. På elsidan har vi ett nät, på telesidan så har vi väldigt många nät, och vi konkurrerar med näten. Så att näten i sig är inte en öppen handling, det är mitt hemliga konkurrensmedel. Och det måste man ju då veta när man försöker få igång ett samarbete mellan de här aktörerna. Och det får inte bli för mycket samarbete heller, så att en myndighet som Konkurrensverket har synpunkter. Nästa steg i det här, som det har utvecklat sig, och det är ett resultat av det här arbetet naturligtvis, men stormen och övningens samvete, det är att vi måste få igång någonting på regional nivå. Men vad menar vi då med regional nivå? Det måste vara någonting som vi orkar med. Skulle en operatör idag möta alla länsstyrelser och kommuner i deras risk- och sårbarhetsanalysarbete, i länsstyrelsernas diskussion kring skyddsobjekt och så vidare, då skulle varje operatör behöva ha x antal personår för det här. För så pass omfattande är den verksamheten. Och skulle operatörerna börja trycka på och vilja utveckla ett samarbete, skulle sektorsmyndigheterna trycka på så som man har skrivit mot kommuner och länsstyrelsen, nu vill vi dra igång det här och nu vill vi stödja er med det här arbetet, då tror inte jag att kommunerna och länsstyrelsen ska orka ta emot det här stödet. Och då måste man hitta former. Och vi tror nu, efter att ha haft några seminarium, när vi har haft kommuner, länsstyrelsen, när vi har haft operatörerna med oss, vi ska göra ett försök här nu att ha ett el- och teleseminarium ihop med länsstyrelser och ett par kommuner per länsstyrelse. Och då delar vi in Sverige i tre regioner utifrån de gamla militär- och civilområdena. För där finns det ett naturligt samarbetssätt mellan länsstyrelserna. Och då kanske vi kan komma lite närmare de här problemen. Jag tror på det här, att det här tror jag blir bra. Det kan nog vara en nivå. Och operatörerna, de som har varit med, säger att den här nivån, det orkar vi nog med. Samverkan med Försvarsmakten. Under stormen Gudrun så var Försvarsmakten för operatörerna ovärderlig. Det var Försvarsmakten nu då som lyfte ut de här reservdelsaggregaten och sedan lyfte ut bränsle dagligen. Utan de här helikoptertransporterna, då hade el- och telekommunikationerna sett helt annorlunda ut. Längre ut i nivån. Försvarsmakten byggde ett antal länkar. Då man hade ett 40-tal master upprättade. Och man har fortfarande master upprättade i området. Man byggde också fiber i Telias nät. Och man har fortfarande fiber kvar i området. De här seminarierna har inte bara varit att man möts och tycker att det var väl trevligt att träffas, utan det har också blivit ett tiotal underprojekt där vi har ålagt varandra att jobba vidare. Ett sådant projekt, det är att vi har börjat titta på det ömsesidiga beroende, och då inte bara liksom så här stort nationellt, utan nu kryper vi ner. Och det gör vi i Västernorrland. Och det är de här kamraterna som är med där uppe. Det är de som har nät i området. Och vi började med lite kartor och rita på väggen, och efter ett tag så insåg det här går inte. Men hur gör man då när näten inte är öppna, när man inte kan dela med sig av det här? Så vi skapade en modell att vi stoppade elleverantörerna i olika rum, och sedan fick teleoperatörerna gå i vänstervarv där. Och så började man diskutera vad man hade för utbyte med varandra. Mycket snart så kom man fram till att vi har för dåliga avtal mellan varandra. Det här måste vi förbättra, och det sker nu en väldig process mellan de här operatörerna. Efter ett tag kom vi också fram till att det fanns ett väldigt beroende. Vissa utav elsidans energi eller kraftstationer, driftledningscentraler gick genom telestationer som inte hade reservel. Och det innebär att stannar den telestationen, då kan man inte längre då drifta nätet från den här driftledningscentralen, eller få svårt och få problem också att fjärrstyra vissa delar. Och det här är ett samarbete då mellan de här, och det leds utav PTS och Svenska Kraftnät. Och de här två myndigheterna sitter ihop i samverkansområdet teknisk infrastruktur. Nu är vi inne i ett sådant skede i det här projektet att nu ska vi lyfta in kommunerna och länsstyrelsen. De var med i starten, fick information om att det här projektet går igång. Men sen kan de inte vara med, för operatörerna kan inte lägga upp den informationen. Och nu kommer vi att ta in dem och redovisa vad vi har kommit fram till. Vi har här nu då ett elektroniskt underlag där vi kan lägga de här olika systemen på varandra och direkt se vad som händer. Får jag ett elavbrott här, då stannar följande basstationer. Då försvinner täckningen i det här området. Och då kan jag också se, om jag har ett elavbrott gå längs ett stråk, vilka basstationer behöver vi nu dra igång för att få igång mobiltäckningen kring det här elområdet så att de kan jobba där. För det är ju så att kraftsidan använder ju mobilnätet till sin kommunikation i väldigt stor utsträckning. Får man igång det här, då får man ju avbrottstiderna att minska. Det tror vi på. Övningen samvete. Två saker gjorde vi i den övningen som är lite speciella. Övningen samvete startade och haltade igång och var en övning som var en samverkansövning, informationsövning, när en del myndigheter klev av och PTS klev in och växlade upp den här övningen så att det blev en stor övning för telekomsektorn i övningen. Vi övade de här driftledningscentralerna på deras ordinarie platser. Vi hade en övningsledare där. Banverket, Telia Sonera, mobilnät, de omgrupperade till sin reservplats under övningen. Tre hade gått till sin reservplats redan i starten. Det var väldigt en tuff övning för de här driftcentralerna. Vi skapade då till den här övningen en nationell telesamverkansgrupp. För nu var ju scenariot lite annorlunda. Hur gör man Gudrun lite tuffare? Det är inte så svårt. Man flyttar ifrån den här delen och så lyfter man upp det och så lägger man ner effekterna på Stockholm och Mälardalen. Och så stänger man av lite kärnkraftverk och så slår vi av något i stamnätet. Och sen har vi ett problem. Och den här nationella telesamverkansgruppen, den kunde då börja stödja elsidan, för elsidan har 7 stycken samverkansgrupper, med lite mer konkreta åtgärder. Och vi kunde prioritera åtgärderna mot de här kraftledningarna och därmed få tillbaka strömmen lite tidigare. Erfarenheterna utav den här övningen var så pass bra så att vid utvärderingen så enades de här kamraterna om att den här gruppen, den ska bli permanent. Och i det här arbetet har vi haft ett samarbete med Storbritannien som har en sådan här grupp. Och det är den enda nation som, åtminstone jag vet, som har en liknande sån här grupp. När den här gruppen är samlad, då har vi en samlad bild över nätena i Sverige. Ja. Och vi kan alltså stödja varandra när det är kris. Den här gruppen kommer nu att vidareutveckla sig och ha utbildning och ha övning. Så vi får se. Det är i sin start. Jag ska snabbt nämna roaming. Det här är mobilnätskapaciteten i Sverige. Den är ju byggd utifrån ett kundunderlag. Men den är ju uppdelad på olika nät. Om vi nu skulle få en allvarlig störning i det här, och vi får en minskad kapacitet, då är ju det beroende på att det finns, det är ett störning, det är ett elbortfall då, som småningom påverkar fasta nätet, påverkar andra kommunikationssystem. Det gör ju att behovet utav de här näten, det ökar ju då, va? Och vad händer då om man släpper på en allmän roaming på detta? Om jag har minskad kapacitet och vill trycka in mycket mer, då kommer huvuddelen utav oss ha en spärrton. Det kommer inte att fungera då. Om det ska fungera teoretiskt, så måste varje nätägare ha kapacitet att ta emot de andras nät. Och det tror jag att vi som konsumenter har svårt att betala för. Utan då måste man titta på och dela upp roamingen i olika bitar. Det finns en nödroaming, det fungerar ju redan idag. En krisroaming som nyttjades under Gudrun, det var att man förberedde, eller man tog fram simkort. Och det är en sådan lösning som förbereds idag, där operatörerna är överens och vi ska nu bara finna den tekniska lösningen så att det här ska vara klart och kunna distribueras mycket snabbt vid en händelse typ Gudrun. Men hur gör man idag då? Under den här gröna tiden? Hur gör man då? Nu när jag trycker så får ni svar på den frågan. Det är faktiskt ett användaransvar. Det gäller ju att nyttja de här olika näten nu, att förbereda sig. Om jag nu jobbar i räddningstjänsten, hemtjänsten eller som enskild företagare någonstans. Har jag en operatör, kan jag ha ett avtal med den, eller ska jag ha ett kontantkort från en annan operatör? Det är ett användaransvar nu, så som det har skapats. Och jag vill avslutningsvis säga att den organisation som jag har upptäckt som är duktigast på att använda det, det är hemtjänsten ute i kommunerna. Tack.